Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Nu är vi igång.
Nu, försnacket som pågår en timme. Vi bara, nu har vi bara en timme att sätta oss och så ska vi göra det här. Och så ska vi ändå prata en timme innan.
Jag vet, det hinner vi ju inte. Vi har ju den här timmen nu. Och sen,
ja, men nu bara får vi fortsätta. Nu bara fortsätter pratet.
Jag fortsätter.
Det är det.
Ja. Men vad var vi då? Jo, men jag kan säga en sak. Att förra avsnittet, då hade ju vi... Alltså, när man döper avsnitt på poddar så det är liksom, ibland hinner man tänka på det, men oftast går ju det bara fort. Mm. Och bara, vad ska det heta? Men jag är gravid. Och så blev det ju så, eftersom du berättade om din graviditet. Sen fick jag någon på DM som bara, men gud, clickbait. Alltså typ, var irriterad att ni hade döpt det till det. För du är ju inte gravid.
Jag bara, nej, vi är ju nej. Två.
Men Jenny, alltså min kollega Jenny är det. Han bara, aha, förlåt. Han trodde bara vi hade gjort det, alltså typ att vi hade skrivit ut det. Ja, men förlåt. Clickbait.
Ja, jag tyckte det var svårt att välja bild. Alltså jag tänkte på så här, ja, nu ska vi då på något sätt berätta då att man är med barn. Mm. Och det hade vi ju hållit på ett tag då, delvis att man vill se att allting är okej, vilket man ju inte vet hela vägen någonsin. Det är ju alltid liksom, lite nervös såklart, men man vill liksom vänta så länge som möjligt.
Ja, men det är klart, man vill ju inte.
Och sen då när man väl ska på något sätt outa det, då så lätt att det bara blir så löjligt.
Ja, jag vet.
Eller?
Nej, men det är som, hur ska man säga det? Ja.
Nej, hur ska man säga det? Ska det bli någon grej? Jag vill inte att det ska bli någon grej. Men och så gjorde man, så la vi ut någon bild på oss på något sätt. Och då, det var också när vi skulle ta bilden. Jag bara, nej, du kan inte hålla på magen. Det blir ju skitlöjligt. Nej, det kan du inte göra. Bort med och stå och hålla på. Och vad ska det vara för bild för podden? Nej, det blir jättelöjligt.
Mm. Nej, men det är ju svårt. Det är någonting som är viktigt för en själv som man ändå såklart är glad över och vill dela med sig. Det blir ju extra grej. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, den modebloggerskan. Hon väntar sitt andra barn. Italienska, vad heter hon? Chiara, följer du henne?
Nej.
Ja, men hon outade ju sin... Hon är en sån här modebloggerska. Och hon outade ju sin andra graviditet nu med den här... Att hennes kille skulle spänna ut magen och hon skulle pussa på hans mage. Och bara, vi väntar barn nummer två. Och då känner man också... Aj. Ja, men du vet. Ja. Och det är svårt, då känner man...
Den landar inte rätt heller. Det låter som att det hade kunnat landa rätt, men det beror ju på vad hon är för någon då.
Ni tänkte aldrig på den, du och Seb?
Nej. 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 Däremot så pratar vi ofta om att det är som att båda är gravida och börjar få magen nu, för att det enda vi gör är att liksom, han är ju med på min diet, äta hela tiden.
Men du vet att det till och med finns ett ord för det där, covid-syndrom.
Ja.
Nej, men det är sant. Ja. Aha. Ja, och alltså inte covid, utan det heter det, covid-syndrom, när männen går upp i vikt under kvinnors graviditet, för de är så liksom symbios
sant?
Med sin gravida vadå, kvinna.
Covid?
Ja.
Men vad står det för då? Vad står det? Covid?
Det är samätning.
Samätning? Gud vad intressant.
Du får kolla. Ja, kolla
ja men nej, och det är väl många som ska outa graviditet på alla möjliga liksom så här, lite halv... irriterande sätt. Beyoncé var väl en sån här, hennes liksom, graviditeter var ju någonting som var alltså nästan, de var liksom gudomliga.
Ja,
det var liksom det var något helt next level graviditet på något sätt.
Ja, men hon hade väl gjort någon photoshoot med blomstervägg.
Ja, det var så mycket blommor och magen. Och, för övrigt så tänkte jag på det, för att jag följer henne på Instagram såklart. Mm. Eller såklart, med en av dem man följer. Lite trött på Beyoncé.
Nej, men det känns som att hon har försvunnit lite på något sätt, eller?
Ja,
hon
och vet
har,
du vad?
Hon är lite, jag vet inte, det är någonting där. Hon mår inte så bra nu kanske.
Nej, men alltså, det är någonting med att hon var liksom någon sorts drottning. Och det var allting handlade om Beyoncé. Beyoncé var nästan Barack Obama.
Ja,
vad skulle hon ha att säga om någonting? Hon var liksom den enda svarta kvinnliga rösten på något sätt, utom Oprah. Och nu så är det väl inte riktigt så längre. Nu har det blivit något annat, att alla kommer fram. Det handlar inte bara om att man ska hela tiden återspela till Beyoncé vad hon tycker om saker, eller?
Men tror du att till och med Beyoncé har drabbats av, för vi kommer ju prata lite om hur det är att bli mamma, men du vet, hon fick ju tvillingar, alltså tre barn, tätt. Att ibland man märker så här, du vet, och särskilt stjärnor eller folk som gör sjukt mycket superpressat jobb, alltså Beyoncé, hello. Då tänker jag, nej men till och med hon drabbas ju av det här, hon kanske varit inne i så här trebarnschocken. Alltså förstår du?
Ja,
för att man
kanske
tänker så här, varför försvann hon? Alltså hon kanske inte alls försvann, hon har ju släppt massa saker och det har hänt mycket för Beyoncé såklart.
Ja, du tror att det är det, ändå, du tror att det ligger hos henne.
Tänk om det här bara en klassisk trebarnschock.
Ja, du tänker att det ligger hos henne. Jag tänker att det ligger i någon sorts lite Beyoncé-fatig. Att man är lite så här trött på fenomenet.
Ja, kanske. Det är man ju också. Men jag tänker ofta så här, när det har varit så tyst. Alltså man tänker också nu under Black Lives Matter-rörelsen att inte hon, man har inte hört henne så mycket, eller hur?
Nej, men och det är grejen att det tycker jag liksom är rätt. Hon har väl också
pratat om George Floyd
och allting. Men att det liksom är så många andra röster nu som faktiskt har kommit fram och som räknas. Att det liksom inte handlar bara om Beyoncé. Ja, skitsamma. Vi skulle inte prata om Beyoncé. Hur som helst, vi berättar även för barnen. Vi vill ju vänta även med att berätta så länge som möjligt. När man var liten så var ju sommarlovet, det var ju så oändligt långt. Ofattbart långt. Alltså tidsperspektivet är ju helt annorlunda när man är liten. Och då känns det som att man vill ju delvis vänta just för att man vill veta att allting är okej så långt man kan. Det vet man ju aldrig hela vägen. Usch, fy, ångest. Yeah. Men man vill också för barnens skull att det inte ska kännas som att det är en evighet. Så vi väntar så länge vi kunde, men nu har man ju mage så det går ju liksom inte längre. Nu måste man ju såklart.
Nej, man vill ju inte. Nej, men var ju inte du såhär, nej men gud, nu måste jag berätta snart alltså.
Ja, jo men så var det ju. Ja men vi kör nästa vecka då. Och så, ja men vi väntar, vi kör nästa vecka. Det verkar som att det kan gå att hålla lite till. Vi väntar lite till. Och men det var ju några gånger när jag var så här, vi var ute och gick och jag gjorde, du vet, gravid promenaden när man går upp för en uppförsbacke och håller liksom händerna i svanken lite när man går upp för och Ilse tittar på mig och bara varför går du så? Det var som att hon liksom fattade att det där, varför går du så? Så att jag tror att de misstänkte det på slutet. Men hur som helst, Ilse har ju, medan Tage har varit en sån som frågar hela tiden om när han ska få en bebis här om morgonen. För inte så länge sedan så vaknade han upp och bara, mamma, ska vi kanske skaffa en bebis? Vi kanske kan köpa en. Mm. Och då skrattade Ilse och bara, det kan man inte. Du menar adoptera, Tage? Och jag sa, ja, jo, men alltså, kanske att vi kan fundera på bebis. Det kanske kan hända, liksom. Och medan Tage då har varit exalterad över det här så har Ilse varit mer, ja, men lite mer att hon ifrågasätter saker. Hon har inte varit alls lika entusiastisk.
Nej, men hon är ju 7 också. Det är ju precis den åldern när man liksom, man fattar mer än att det bara kommer vara gulligt. Alltså man har tagit in lite mer än så.
Ja, exakt. Och samtidigt är det ju jättediffust vad det innebär. Jag tror att
såklart.
För henne har det nog varit, hon är nog rädd att våran relation på något sätt ska förändras. Vi är väldigt tajta, jag och Ilse. Gör allt möjligt ihop och vi, ja. Jag tror att hon har varit rädd att det ska liksom komma en konkurrent. En konkurrent helt enkelt. Alltså det är väl rimligt. Jag förstår henne. Jag förstår exakt hur hon tänker.
Att få syskon kan ju vara superjobbigt. Alltså om, för barn i början eller innan man förstår vad det är. Alltså även om sen är det ju såklart liksom, men den känslan kan ju vara jättejobbig.
Exakt.
Alltså för de vet ju inte riktigt heller vad det är. Alltså...
Nej, men exakt. Det är ju otroligt en diffus eller oklar tanke. Alltså hur ska det se ut och vad blir... Kommer det bara att handla om den bebisen nu och så vidare. Så hon har nog varit ganska orolig för det där, tror jag. Mm. Så att när vi berättade för dem så var det ju egentligen... Hade
men
jag
du var ju
tänkt
lite
att...
nervös att berätta.
Ja, men jag var lite nervös.
Jag. Och jag, så här är det ju. Jag var också nervös när jag berättade för mina barn. För de var ju den åldern också när Bell kom. Mina söner. Ja. Det var ju lite så här, hur ska de ta det liksom?
Man känner ja, liksom men från... exakt. Men vad var deras reaktion? Var det 100% lycka?
Jo, men alltså jag var ju så himla illamående. Så att jag tror att de var ganska lättare. För jag tror att de trodde att jag hade blivit liksom sjukare än jag var, för att de hade hört mig typ kräkas på natten. Ja. Så att min äldsta son var så här, men gud vad bra mamma, för jag trodde du var jättesjuk. Hade ingen aning om det, jag fick panik. Liksom. Ja. Så det var ju inte det här härliga romantiska som jag trodde när vi skulle berätta först. Men sen blev de ju jätteglada såklart, för de var ju bra ålder och så liksom.
Ja, nej men för vi berättar ju...
Berätta nu då, ni berättade ju...
Ja, men så berättade vi i alla fall för dem. Och det var ju, Tage var ju, som han sa, han bara, jag är inte glad. Jag är super excited. Mm. Han var så glad. Alltså han var så glad. Han bara satt och, åh, den bebis. Medan Ilses första reaktion var ju bara, nej! En bebis!
Ja, hon tyckte inte det var kul, eller?
Nej, fast det gick över... förvånansvärt snabbt.
Ja, såklart. Men ändå, de måste ju få ha den reaktionen. Hon har väl... Men det är väl också 100%. Nervositet också. De vet ju inte riktigt vad det är som ska komma och vem som... Hon fattar ju liksom. Hon är ju 7 nu liksom.
Ja, och jag tror att... För det gick ju väldigt snabbt. Snabbare än vad jag trodde. Så redan på samma dag, alltså vid lunch, så får vi prata om... Ja, men vad tycker ni bebisen ska heta? Mm. Och du vet, ni får hjälpa till att byta blöjor. Och så skrattar vi åt det. Och Tage vill inte byta en enda blöja, sa han. Mm. Vi åkte ju till Ojai med barnen. För de hade ju lov då, för det var Thanksgiving här. Och Ojai är ju... Alltså det är ju så härligt där uppe.
Alltså vi måste åka med nästa gång. Vi försökte få till det ihop till Big Bear, men det gick ju inte.
Nej, gick ju inte. Men det var ju väldigt, det är så otroligt vackert i Ojai och jättemysigt. Mm. Och så finns det ett hotell där som är, det är väldigt familjevänligt. Det är verkligen gjort för barn. Och jag har inte varit där på Thanksgiving-lovet tidigare, men det var ju väldigt... tydligt att många familjer åker dit just bara på det här lovet och har varit där i flera år i rad.
Men också att det var öppet, det är fantastiskt. Alltså nu.
Ja, precis. Ja, men det var med restriktioner såklart, ja, men ändå. Mm. Det var fortfarande aktivitet, man fick bada i poolen, de hade en barnpool, det var massor med barn där. De hade någon liten artist cottage som de kallade det för. Där de fick göra olika pyssel, de kunde måla pumpor, de fick göra egna doftljus och ja, de hade ju hur kul som helst. Och framförallt då så kunde ju alla barn bara
barn göra egna doftljus. Alltså förstår du vad vi gjorde när vi åkte?
Ja men verkligen.
Grilla korv.
Fast det låter ju i och för sig
här
helt fantastiskt.
Här får ni göra ett doftljus. Ja, men det är så amerikanskt. Ja. Alltså det är ju det, att de slår till.
Hemskt.
Ja, fast men, härligt också.
Ja, men och sen så var det ju liksom stora gräsplättar och de kan springa runt. Och sen då så är det också en stor golfbana. Så folk som åker dit, de golfar antingen eller så åker de dit med barnen då för att barnen ska ha kul. Mm. Så medan man sitter där och äter middag så springer barnen fritt och du vet, träffar några andra kompisar och har sig.
Det
var väldigt, väldigt lyckat. Men då satt vi i alla fall en kväll och pratade om det. Men vad tycker ni? Har ni kommit fram något mer, kommit på något mer förslag om namn? Och Tage kom ju på väldigt många olika, liksom, det var ju lite, du vet, strippnamn typ.
Just det, han ville bara ha strippnamn.
Ja, men
vad var det,
det är lite såhär, Chantel,
lite, ja, just det.
Och vad var det mer? River Magic. Ja, men det var, man bara, ja. Mm. Och jag
skulle
gillar verkligen,
passa.
Det är bra Tag, det är inte helt dåligt. Jag tror det tar vi med, det går upp på listan.
Det finns på listan
och sen varje gång alla Ilses förslag satt Tag och bara, nej, det där är ett annat ord för peanut. Peanut är ju snopp. barnspråk för snopp på engelska.
Nej.
Så rolig diss också. Man bara, men
ja, vad var det för namn hon ville ha då?
Nej, jag vet inte. Men det var ju ganska vanliga namn. Nu kommer jag inte ihåg. Men det var ju liksom, det var ju så här, Sara typ. Mm. Ah. Nej, och när jag och Zev sitter och liksom planerar, när vi sitter och spånar då. Våra spånmöten går ut på att jag kommer med förslag och han hissar eller dissar.
Är det så kul med namn? Alltså det är ju helt sjukt. Jag tycker en av de roliga grejerna att få barn är att man ska hålla på med det här namngrejen. Alltså det är så roligt. Mm. Alltså förlåt, finns det något roligare att snacka om? Alltså det är jättelöjligt, men det är ju det roligaste. En del av att få barn är att sitta med det där namngrejen. Nej, det, ja, det passar det inte. Men det här då? Och...
Ja, ja, men man... och då är det så roligt. Men, för man ska ju egentligen inte prata så mycket om namn till andra människor. För alla har ju alltid någon sorts koppling till namnet som de, ja, någon gud, människa de inte gillar.
Man blir så besviken när någon ska säga någonting och inte tycker om det.
Ja, men och så är det ju hela tiden. Min mamma tycker aldrig om något av några barnnamn man kommer fram när man föreslår. Och då heter jag Jenny och mina bröder heter Henrik och Martin. Det är ju inte så här superkul namn, helt ärligt.
Nej, men alltså Jenny, jag hade nästan inte bråkade, men det blev ju så här dålig stämning när vi skulle berätta för vår familj att vår alltså, Truls skulle heta Truls, för det är ju inte så vanligt. Så ja. Dansk-norskt namn, och det var ju också så här, folk har ju försökt, ska han inte egentligen heta det här, liksom? Ska han inte heta det här, alltså ändra det här? Mm. Ja, men det var svårt. Precis.
Vad tänker ni? Mm. Men, ja, men jag kommer på olika, för vi ska ha ett svenskt namn har vi sagt då, så att jag kommer på olika svenska namn och sen så säger Zev, ja, ja eller nej. Men problemet är att
Tage måste ju vara jättefrämmande egentligen för Zev, alltså som amerikan, ja. Ilse och Tage. Ja. Alltså, det är ju fantastiska namn, men det är ju väldigt... Alltså...
Det är ju väldigt svenska namn. Så att, ja, men det är det väl. Men han tycker att det är kul. Han vill gärna ha ett svenskt namn. Så att, men då är det problemet att jag kom ju på ett namn i början. Mm. Och det har vi liksom fastnat. Och vi kallar bebisen för det namnet hela tiden. Och så nu är det ju så svårt att byta. Så att jag försöker liksom. Jag bara, men vi måste säga det här namnet flera gånger. Flera gånger, du får använda det hela tiden. Så kanske vi liksom kan byta och liksom öppna
COVID.
Upp. Ja. Men hur som helst, Ilse kom på ett så helt fantastiskt namn som vi funderar på.
Jag älskar
tyvärr det. Är inte det svenskt då, så att det blir lite konstigt kanske, Ilse Tage, och så liksom blir det ett engelskt namn. Det
men
kanske inte går.
Det, ja, men går det? Ja, för det där pratade vi när vi var hemma hos Karin igår. Hon bara, nej, de måste passa ihop alla tre. Men jag håller inte riktigt med. Alltså man vill ju att det ska gå i klangton. Du tyckte ju också det, att de ska passa ihop. Men måste det verkligen det? Inte det lite så här överkurs?
Nej, det måste ju inte.
Alltså, jag fattar ändå så här... ju att man inte vill att det ska spreta. Men egentligen... Ibland blir det ju bara någonting som ändå fan passar här. Ilse Tage Chantel. Ni tar det. Det kommer bli så fint.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Mm. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Mm. Och det här är också, ska jag säga, väldigt så snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Jag älskar inte mitt barn.
Men du, alla mammor älskar sitt barn. Eller vad fan vet jag? Jag har ingen aning.
Nej, jag gör inte det.
Obehagligt.
Vet du hur jag vet det? För jag älskar mitt andra barn.
Men jag satt och kikade här då på, jag hann inte se hela, men jag såg Caroline Ringskog som, jag älskar hennes podd, som hon är liv, hon är tv-producent, kulturskribent och också skrivit manus och regisserat den här serien som går på SVT nu, Amningsrummet.
Just det.
Har du kikat?
Jag har hunnit se ett par avsnitt faktiskt.
Men Amningsrummet, den utspelas ju då på NKs amningsrum. Har du varit där?
Jag har aldrig varit där. Jag visste faktiskt inte om att de hade ett amningsrum. Trevligt.
Ja, nej, men där och sen är liksom väldigt Stockholmbaserat då såklart, som handlar om fyra vänner som typ precis fått barn. Och de möts där i någon slags samtal efter dagen, eller när de går runt och drar barnvagn i Stockholm och är föräldralediga.
Precis. Alida Morberg är med. Hon är ju så otroligt snygg också.
Ja. Är hon snygg och bra? Jag gillar
henne.
Hon
är jättebra. Nu ska man inte säga det. Hon är så bra, men hon är också, alltså, hon är, jag är så fascinerad
av henne. Otroligt snygg. Ja.
Ja, hon är så snygg. Ja. Mm.
Och hon är väl ihop med Skarsgård, brorsan.
Ja, någon precis. De har barn.
Också fått barn. Men vad heter det i alla fall? Nej, men jag såg den här serien och såklart det första man slås av är ju, eller jag slogs av, det är ju att jag fick sån flashback till när jag blev mamma första gången, för jag var ju väldigt ung. Jag var ju liksom 22 när jag fick mitt första barn. Och då bodde ju jag ju i Göteborg.
Kan du relatera? Ja, okej, nu ska väl du prata vidare. Förlåt att jag har bytt. Kan du relatera till liksom serien och känslorna? Hur kände du som var så ung också? Hur var ditt känsloliv då när du fick barn?
Nej, men alltså, jag kan känna att jag kanske hade behövt den här serien när jag fick barn då, för länge sedan. För att det känns som att idag pratar ju folk så mycket mer öppet och fritt om hur det är att vara mamma och jag kan inte helt känna igen mig att det är liksom så tabubelagt. Men däremot så fick jag ändå otroligt mycket flashbacks när någon tjej där i serien då gick in på någon mammakontroll och skulle kolla om hon var gravid eller hur det var nu var. Hur de skildrade det här gymbesöket och hur naken man är i den situationen.
Så du har ingen partner alltså?
Nej.
Och du vill starta en fertilitetsutredning utan partner?
Mm.
Hur vet du att du inte är fertil när du är singel?
Hur jag vet det?
Du kan komma upp och klä på dig.
Man ligger där och känner sig så himla... det är en sån märklig sits. Ena sekund satt man och pratade typ med någon kompis och nästa sekund har man... typ en kamera i fiffi och alltså du vet att man är så himla utelämnad som första gångs mamma och som tjej till
alltså allt. Kvinna överlag, ja, på kvinna en, överlag alltså, i den verkligen
helt.
Men ja, vi pratat om det här någon gång att jag har ju känt flera gånger med alltså min gynekolog då eller min förlossningsläkare,
din älskare
Dr. Goldberg
ja
som jag ju tycker så mycket om. Han har ju varit med mig ganska länge i livet, från min första graviditet och hela vägen liksom, och nu är även min tredje och allt däremellan också. Och det är ju en intim relation och han är också så här ganska intim, alltså på sätt att vi pratar om saker och hur mår du och hur tänker du kring det och han pratar om sitt liv och vad hans barn går igenom. De är ju tonåringar nu. Och jag vet att när jag gick igenom min skilsmässa och alltså, var upp och ner och så där under ett par år. Alltså jag grät så mycket hos honom. För att det är någonting som är så avväpnande när jag kom in där. Och det handlar inte bara om gynstolen utan att bara sitta där. Att jag bara kände som att allt bara så naken. Alltså det räknade nästan att han tittade på mig så kände jag att jag bara bröt ihop och började gråta. Alltså så lätt om han lägger handen på mig, börjar gråta.
Ja. Jo, men det är det jag säger, man är ju, men här får du ju liksom, jag tycker så här, som tjej och som första gångs mamma, eller som du sa, att bara komma in i den här världen första gången man är gravid och allt man går igenom, man är ju så himla, man är ju så skör i den sitsen och man är så ny och man har sett få berättelser om den. Så jag måste ändå säga, det finns ju någonting i amningsrummet som man verkligen gillar också och det är ju att man, gud vad man kräver historier på kvinnor. Men hur det är att ha barn, alla de här sakerna. För man har fått så få berättelser om det, särskilt svenska berättelser om det. Alltså du vet. Men jag blir ändå chockad att du kan känna en sån samhörighet så att du nästan kan börja gråta hos honom. För att jag blir tvärt... Alltså, jag har varit
det är inte
så
nästan, alltså, det är full on.
Men ja, men då är han det sjuka, du vet jag ju också haft Dr. Goldberg. Det vet
jag. Ja. Ja, med Bell va? Mm.
Med Bella. Mm. Nej, så jag förstår. Han har ju någonting, men jag känner ändå att man är så utsatt i den situationen så att jag tar fortfarande det här sociala ansvaret när jag är där inne. Ja, men nu är vi här, nu är det så här. Alltså jag tänker så mycket på situationen utifrån så jag skulle inte kunna liksom let go.
Fast det är just det att man är så otroligt avklädd där. Och så är det så här personliga frågor och hur mår du nu och hur är det med det och hur mår barnen och du vet, och samtidigt som man liksom sitter där och allt är så ärligt, det är liksom så på bord, det finns ingenting som kan hålla tillbaka, jag har liksom inget filter, det finns ingenting som att gömma mig bakom på något sätt.
Nej, men så är det, för jag kan ju sakna då, jag menar, jag var ju så himla ung som när jag fick mitt första barn och blev tilldelad någon konstig mammagrupp med liksom kvinnor som var 15-20 år äldre än mig och någon så här Göteborgsgrupp liksom, och jag kände liksom...
vad betyder det? Är det någon annan?
Nej, det betyder att jag inte
annorlunda
född...
från
det betyder att jag inte född i Göteborg, så jag kunde känna att, alltså, jag kände mig, det var ett utanförskap, dels att jag var yngre mamma såklart, men också samtidigt är man exakt i samma roll, och det tycker jag ändå, att man får sitt första barn, man går igenom alla de här känslorna, stora känslorna, kärlekskänslorna, att få barn, att bli mamma, allt som händer med relationen, allt som händer med kroppen, det är ju det största man är med om.
Och det är så omtumlande.
Ja, men det är så omtumlande, och jag menar faktiskt då, alltså när jag fick barn för 15 år sedan och fick Viggo, eller 17 år sedan, då var det ju liksom inte, alltså då kanske man hade läst någon dålig krönika, eller dålig, någon krönika av Martina Haag som typ berättade att det är lite jobbigt att ha barn, alltså det är svårt att hitta strumpor, det blir rörigt på morgnarna. Alltså man hade inte så mycket berättelser om hur mammor har det, utan det var mer praktiskt, alltså så här gör du för förlossningen, så här andas du. Det var ju väldigt lite så här, mår du efter att ha fått ditt första barn? Jag fick inget sånt. Jag kommer ihåg att jag fick en chock av amningen, att det var värsta grejen. Jag bara, varför har vi bara pratat förlossning? Alltså amningen var ju värsta grejen.
Ja, nej, så har det ju säkert varit. Och kanske speciellt då i din roll då, där du inte hade så mycket vänner som hade gått igenom det heller.
Nej.
Men alltså, känner du, vad sa din mamma liksom, när din mamma pratar om saker? Hur har hon beskrivit det? För jag vet ju att min mamma tyckte jättemycket... jag vet ju att min mamma tyckte saker och ting var alltså så jävla jobbiga. Jag vet ju det här. Jag kommer ihåg, jag växte upp där. Men när hon pratar om det idag, det är så mysigt allt. Det var så mysigt. Jag vet ju att det inte är sant. Men det kanske är det som är liksom problemet, att man, jag vet inte.
Nej, att man hamnar där till slut ändå. Nej, men jag vet ju, alltså den här, nej men jag kommer ihåg när jag kom in i den här mammagruppen, dels då att jag var ung, och att på det du sa, alltså min mamma var ju också sådär, nej men det där var ingenting, nej det var gud, jag älskade föda barn och, alltså, nej, preamningen kom igång, men antingen minns man ju inte, eller var det så att de har aldrig fått klaga? Alltså om jag tyckte det var få berättelser, så att jag menar, det fanns ju inte ens att man skulle, att vara mamma för våra mammor, det var ju bara att vara tacksam. Alltså, det var ju det man tycker då ändå Carolina fått fram i det här, att det är så sjuka saker man ska utsätta sig för. Man är ju fortfarande exakt samma person som innan man får barn. Ändå ska man liksom umgås med personer man typ knappt känner. Man ska typ ligga på BB. Jag kommer ihåg, jag låg på BB och väntade mitt första barn. Då kommer det in någon mamma typ som är, eller någon sjuksköterska som bodde i samma trappuppgång av en slump, typ en ganska obehaglig granne, och det var hon som skulle lära mig typ att amma. Alltså man kommer i så konstiga situationer.
Men så är det ju, men samtidigt så kan jag, för nu har inte jag sett hela serien så jag kan inte uttala mig helt, men jag kan ju också känna att det är väldigt det är väldigt negativt. Ibland kan, och precis som att man inte fick prata om det förr, kan jag ju känna ibland att man pratar ju väldigt mycket om det nu. Ja, och jag kan ju känna att jag inte håller med om allt. För att, men det beror ju på var man är. Alltså, jag vet inte.
Mm.
Jag tycker att jag får klaga ganska mycket med mina kompisar. Vi vädrar så otroligt mycket vad man tycker och är ganska ärliga med varandra. Så jag känner ju att jag får utlopp för det där, så att jag faktiskt också verkligen, verkligen tycker om det. Alltså, jag tycker ju saker och ting är jobbiga, men jag tycker också att, vad fan, det vet vi ju också att det är på något sätt. Eller?
Mm. Nej, men det är därför jag menar, det är därför jag försöker placera den. För jag kan inte heller relatera till att man inte får prata om hur tufft det är att få sitt första barn. Men så kanske man indirekt gör det också. För det här är ju ändå några tjejer som lever ett ganska bra liv i innerstan i Stockholm. Men
exakt.
Två av dem brottas med en förlossningsdepression och vågar inte riktigt berätta det eller känner sig liksom otacksamma och känner sig otillräckliga och liksom får dåligt samvete samtidigt de ska liksom men man ska ändå vara mamma och orka allting det här, men så är det ju också att få barn, men jag tror att det har blivit lättare, alltså för jag saknar ju alla de där berättelserna, alltså jag sa ju det.
Jag vet att jag tycker väldigt mycket om faktiskt hur hon beskriver relationerna och hur hur fram och tillbaka det är. Jag tänker på så här, men jag vill nog göra slut. Och han bara, vill du det? Och han är ju astaskig, den här killen som bara, då får du flytta ut. Du får flytta din farsa då.
Ja,
jag bryr mig inte. Flyttar ut och flyttar du, då är det slut. Och sen så ångrar hon sig. Att det är ändå, att jag tycker ofta att serier så här, bråk är alltid att man sitter ner och har så här helt rimliga diskussioner och pratar om saker. Så är det ju inte. Känslor
kan ju vara
all over the place. Och speciellt när man har fått barn kan det ju vara det. Då är ju känslolivet väldigt svårt. Då kan det ju vara så. Att man blir arg när han lagar en fin middag och vill vara snäll.
Ja, det var jävligt.
Så att det blir tvärtom och så vidare.
Vad fan gör du?
Jag har slängt.
Har du slängt i soporna?
Ja.
Men du måste ut ur huset. Du är så jävla opsykologisk. Vet du tänker inte på någon annan än dig själv. Du saknar empati. Avbryt inte mig. Du ska lyssna på det här. Har du inget luktsinne överhuvudtaget?
Men lägg av med att väcka oss där, okej?
Ska du säga att jag är en dålig mamma nu också?
Nej, det ser jag inte.
Nu ska jag komma tillbaka till det här med den jävla Göteborgsgruppen. Vi får väl klippa det lite. Men det jag skulle säga om det var att det var ju en mamma i min mammagrupp då, som då nu efteråt har ju förstått hade nog en förlossningsdepression. Men att vi var, alltså det fanns något obehagligt med mammagruppen då innan man fick liksom älta de här grejerna eller berätta hur det var. För att liksom alltså mitt första barn Viggo var ju väldigt, väldigt lugn och väldigt enkel. Så att och det kan man ju aldrig veta vad man får för typ av barn. Alltså någon får kolik, någon har svårt med amning, någon äter inte, någon sover. Alltså man är ju sån olika sits, samtidigt har man sitt första barn så man har inget att jämföra med. Så där sitter man ihop, liksom tryckt allihopa. Och så kom den här mamman in och jag minns att hennes barn skrek varenda gång vi var på den här mammagruppen och vi träffades kanske en gång i veckan. Och sen slutade hon till slut bara gå. För folk var bara så här, ville ge henne tips och tittade och suckade samtidigt som de skulle kolla på sina egna bebisar som ändå skötte sig. Alltså det fanns något obehagligt i det här när jag tänker på det nu. Ja.
Men fast det måste jag säga. Ja. Det är faktiskt någonting som är lite obehagligt med första gångs mammor på det sättet.
Är det
inte otroligt dömande.
Ja. Det är jättedömande.
För att alla vill göra så rätt. Och så där har man ju varit själv också.
Ja.
Man är så mån om att göra rätt och vara en bra mamma. Alltså på det är ju kanske det som är skönt då när man får tredje att man vet rätt. Ungefär. Och man känner sig ganska trygg i det. Men första gången så vet man inte. Och det är ju också det som bygger upp allt som gör att man kan må dåligt tror jag, efter första barnet såklart. För att man inte vet vad man gör och det här är det viktigaste man gör och alla andra tittar på en och gör man rätt. Och tänker man har ett barn som gråter för mycket och man skäms och det liksom är, man blir stressad av det.
Folk tog taxi hem med sitt första... Jag kommer ihåg att jag och Sigge någon gång skrek, men vi nästan tog taxi hem för att barnet skrek någon gång på gatan och vi tyckte det var pinsamt typ.
Men man är så stressad över saker. Och sen är ju andra mammor också, då är man ju lika... I och med att man är själv så pressad så blir man ju dömande mot andra också.
Så sjukt. Ja, men, alltså, så därför kanske det är aktuellt ändå liksom.
Ja, men det tror jag. Men jag minns just sociala medier och blogg och så, det är ju så vidrigt kanske då när man har första barnet. Det är alltid någon kommentar. Ger du ditt barn sådana? Och hur har du spänt fast ordentligt? Och har du gjort det och det? Bra. Och man bara, åh herregud. Man vågar knappt lägga ut någonting.
Nej.
Man måste ha gjort.
Man bara, vänta, har jag knäppt ungen i baksätet?
Ja, precis. Så har du verkligen, den där babybjörnen ser alldeles för, den måste spännas åt mer. Ja. Då var det. Och det släpper man väl lite sen. Men det är ju jättejobbigt med första barnet.
Ja, men det är ju det, men det här jag ville prata om hela det här, jag tycker så här, amningsrummet har verkligen något, men för mig känns det så här, det kanske då att jag har äldre barn, jag vet inte, men jag upplever inte att det är så idag, att folk liksom sitter själva med sina problem, att man har den typen av relation.
Nej,
jag känner inte att jag kan relatera i det, men samtidigt det jag kunde relatera i liksom då när jag fick mitt första barn, att då var det ju mer så, för då var det ju avsaknaden av alla de här berättelserna. Samtidigt så tycker jag så här, det var ju befriande, de pratade om abort och någon av de här tjejerna säger liksom, men gud, jag älskar abort, och ja, men jag älskar också abort. Att du vet, ja, att det finns någonting, alltså man har ju också känt att pendeln har vänt, att nu är det nästan tvärtom, man kan säga allt och det är okej, för att man har gått så många år och inte har gjort det kanske. Så det finns väl, alltså det är klart att det finns igenkännelse där också liksom.
Det finns också en annan serie som jag verkligen rekommenderar. Jag har pratat om den tidigare, men Working Moms, som är skapad av Catherine, vad heter hon nu? Catherine Reitman. Som,
ja, den här har du pratat om, ja.
Ja, jag har pratat om den, men och den är ju mer, mycket mer humor egentligen. Den är ju liksom lite mer easygoing, men den är också jävligt rolig. Och den handlar också om kvinnor som arbetar och karriär, också ska ha familjeliv och barn och en mammagrupp, just. Tar ju avstamp i någon sorts mammagrupp då.
Okej, då måste jag se den.
Ja, den måste du faktiskt se. Den är rolig och speciellt, alltså verkligen avdramatiserande och kul. Alltså den är kul.
Ja, gud vad kul. Den måste jag få se då. Nej, för att man känner ju att man ändå kräver efter de här berättelserna. Att man ändå så här är liksom... Jag vet inte, du och jag pratade ju lite om att det nästan har blivit en trend nu att i alla nya ungdomsfilmer och alltid när man ska då visa hur tjejer har det och man vill visa att man fattat grejen och att man är med i tiden och att liksom kvinnor aldrig får prata sin sexualitet knappt. Så att nästan alla nya ungdomsserier som kommer nu så är det ju alltid en onaniscen. Har du tänkt på det med tjejen?
Ja, alltså, det är väldigt
att tjejen ska onanera. Man bara, för det har ju inte vi fått. Man har ju fått sett killar göra det liksom, när vi växte upp i filmer. Men man har aldrig fått se tjejer göra det. Men nu känner jag att nu har det gått någon jävla, alltså, trend i det här, så det nästan blir att de kastar in den där scenen. Ja.
Ja, jag vet. Men är det inte så att så måste saker och ting vara? För att man måste liksom överdrivas för att sen kännas normalt och bli liksom inbakat på ett bra sätt. Nej, verkligen. Nej, men det är mycket sånt.
Ja, men det är mycket sånt, och det är därför jag kanske gillar det. Jag förstår, det är jätteviktigt såklart att man ska dela med sig och allting. Men vad jag tänkte, att mammaskapet var nog lite som det amerikanska, eller föräldraskapet här i Sverige var väl också lite som den amerikanska bilden av familjen. Att det skulle vara lite perfekt, att, och det var lätt, och man skulle vara tacksam och bli första gångs mamma. Så att jag tror att det här är ju verkligen motsatsen till det, att man vågar liksom prata om hur det egentligen är. För jag menar, oss emellan, alla vi som varit föräldralediga, det är ganska trist också att vara föräldraledig. Det är ju fantastiskt, men det är ju många, många stunder och passager som är skittråkiga. Alltså du vet, 4 timmar i lekparken, här är det och det här är det. Det är ju liksom, gud vad man har genomlevt sådana situationer i en lekpark. Man bara, gud, kan timmarna gå.
Nej, men så är det ju. Det är ju verkligen, men det är ju både och.
Men det var någon som hade skrivit om amningsrummet, erfarenheten att torka bort glidmedel ur könshåret med prassligt landstingspapper efter en gynundersökningen är tämligen oskildrat. Och det är ju sant. Så att på så sätt, man behöver ju sånt kräver man ju verkligen, igenkännelsen.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck.
Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja, jag måste ändå säga att det var flashbacks att sitta här och se ämningsrummet. Jag kom i kontakt med känslor jag faktiskt ändå inte, eller saker jag hade inte tänkt på. Så att uppenbarligen är det ju fortfarande ett samtalsämne som måste fortsätta flöda, så är det ju.
Ja, men jag tycker verkligen den är sevärd. Kul när man är gravid också, och kanske bra att se när man är gravid, kanske speciellt då med första, så man inte blir inte bara lullull man har framför sig.
Nej, babylyckan, den, både och.
Ja, bara regnbågar. Utan att det faktiskt är lite jobbigt också. Sen så vet jag inte, det var ju vissa grejer som jag också fann lite irriterande i den. Jag kanske tycker att det är lite väl negativt. Eller, och något som irriterar mig var...
Det kanske inte fanns så mycket hjärta
i den. Jag har inte sett hela, men den där, det var någon psykologscen som jag tyckte var lite onödig. Ja. Hon var inte psykolog och hon skulle inte fatta någonting. Hon skulle vara så konstig. Kanske tvinga Zev att titta. Det är roligt att han kom in också.
När jag låg
och, nej, men jag låg och tittade på den här, så kom han in. Det är roligt att ofta när han kom in så ligger jag och tittar på så här SVT-grejer. Som, jag såg ju häromdagen den här serien om kvinnor som blir misshandlade i sina relationer. Som går på SVT. Den är ju riktigt mörk. Och han satte sig ner och tittade en stund och han bara, åh herregud. Vad tittar du på? Vad tittar du på? Och sen nu så kom han in och bara, vad tittar du på? Så såg han också då, det var liksom bråk och någon baby som grät. Jag bara, du, det är inte bara kul, ska du veta. Det kommer också vara skitjobbigt.
Du ska visa han amningsrummet, han kommer få en chock.
Ja, men det var ju det. Det var ju amningsrummet jag satt och tittade på. Så han liksom satt och tittade en stund och jag bara, det kommer inte bara vara kul. Det ska du veta.
Det var roligt. Du kommer ju vara med Zeb som... han är ju förstföderskan.
Ja, men jag vet, han är ju det. Och allting är ju redan lite diffust för honom. Ja. Tänk liksom, han kan inte vara med på de här Goldberg-mötena och kolla på ultraljudet eller någonting. Och så kommer jag hem och bara, det kommer inte bli kul, ska du veta. Det är inte bara kul.
Men finns det ens pappagrupper i Silver Lake?
Det kan jag väl ändå tänka mig att det finns. Ja, det är klart det att det finns pappagrupper här.
Men de kanske pratar, vad pratar de om? Alltså jag kommer ihåg att den här Göteborgsgruppen, för Sigge var ju med någon pappa, någon gång fick papporna vara med. Och då kommer jag ihåg att Sigge var så här, men det är så tråkigt, de vill bara prata om vilken bil vi ska byta ut, typ. Det tekniska. Jaha, gud. Och vilken vagn. Ja,
det håller vi ju på att diskutera. Ja. Vad ska vi ha för bil nu? Hur ska vi alla få plats i bilen? Men det finns en pappa längre upp på gatan här som jag vill ha pratat om någon gång tidigare. Han är ju skådis då och har varit med i alla möjliga. Han är en sån här skådis, man vet inte namnet på honom, men har sett honom i allt. Liksom. Han har småroller. Och han har ju precis då fått sitt tredje barn. De gick förbi häromdagen när jag skulle packa ur bilen, matvaror ur bilen. Och hon var höggravid och jag bara hej, och de bara hello. De var också alltid så glada.
Det är då
glada.
Du sa, what a beautiful family.
Ja, typ. Det här är en sån här person som går runt i kvarteret och säger det till folk bara. Och de bara, nej, vi försöker promenera ut bebisen. Det ska komma igång nu. Jag bara, är det, nej, va, ni nu? Alltså, nu, det är igång nu. För då tänkte jag att hon hade börjat få verkar och nu så kör de liksom. De bara, nej, inte nu, utan, men nu. Och jag bara, inte nu, nu,
inte
men
nu.
Ja, okej, bra.
Var
ja,
det men då du också bara, du vet ju det att man ska ha sex, man ska ha, vad är det, gå i trappor.
Champagne. Allting. Men han också, varje jul, samlar ju hela områdets alla ungar och går runt och sjunger Christmas carols utanför huset.
Ja, nej, men jag hör ju att det här kommer ju Zeb älska.
Du vet, i vintras, förra vintern då, förra julen, då hörde vi plötsligt att det stod folk och sjöng utanför. Min brorsa var på besök och han bara, vad är det som händer? Och så går vi ut och då står liksom typ 12 ungar och den här pappan. La, 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 la.
Ja, klipp till ett år framåt så står ju Zeb där, la, la, la.
Ja, han är med. Han är med. Men kommer den här pappan att vara med i år? Jag vet inte. Nu är det ju kaos där borta. Nu har de fått tredje precis.
Ja, nu är det kaos där borta. Nu är det inte bara bebisbubblan, utan det är nu, du ska säga så här. Men det är väl också lite jobbigt att få barn. Det är tufft.
Ja, exakt.
Är du lite deprimerad? Du är lite deprimerad. Det är jävligt jobbigt på nätterna.
Ja,
vi får, exakt. Vi får börja bli såna här svenskar som känner pulsen på amerikanska mammor som inte vågar berätta sanningen.
Exakt.
Ja, nu ska jag faktiskt, Jenny, för jag såg på... du skickade en fin bild där ni har satt upp granen. Det gjorde mig stressad.
Mm, vi satte upp utegranen igår. Och i år har vi, nu var det jag som åkte och köpte granen. Och körde hem med den. Det är roligt att jag ringer Zev, han svarar inte så jag textar. Och jag bara, är det okej att du bär upp? De är ju så jäkla tunga de här amerikanska granarna. De är ju liksom tjocka stammar och massa grenar. Jag bara, är det okej att du bär upp den? Och så svarar han inte så jag bara knöt på den på bilen och åkte hem. Och jag bara, älskling! Och så fick han ta upp den. Så utegranen är på plats. Men ikväll så ska vi sätta in granen här inne.
Nej.
Och jag ska baka lussebullar nu.
Nej, men gud vad mysigt.
Nej,
men jag ska faktiskt, för att alla bara, men du beställer granen på Amazon. Och då känner jag bara, nej, jag vill inte det. Jag vill ändå ha upplevelsen, känna. Så vi ska åka ett samma år som vi gjorde förra året. Här där man
vänta lite. Ni åker dit och pekar ut granen och så kör de hem den.
Ja, alltså,
det är ju typ samma sak.
Fast Jenny, här är ju det otroligt, för det är sådana sjuka granar ju, för folk har ju så här, vissa här har ju palats. Så det är ju kul att se vad de än säljer de här granarna, för de ska ju grana för 20 000 kronor här. Det är helt sinnessjukt.
Nej, det gör det väl inte. Det där, inte här. Här är vi glada om de har alla grenar kvar.
Ja, men, du vet, i Stockholm gick ju vi köpte gran typ på Odenplan. Då ser ju alla gran, det var ju mysigt, alltså, samma gran, fin gran, man körde den. Men här finns ju folk, det är ju sån ekonomiska ojämnheter, så att här har ju folk de sjukaste granarna och de minsta granarna. Så bara gå och kolla gran tycker jag är värsta roliga happening.
Jag kan ju på riktigt sakna svenska granar. De som är liksom inte stabila. Helt fulla. Alltså, men som är lite mer liksom skrala. Jag tycker de är snygga.
Den som New York fick till på Rockefeller Center.
Alltså, exakt vad jag tänkte på. Ja. Det är för roligt. Det var liksom den risigaste granen man har sett. Den verkligen, den på något sätt ringar in hela... Hela det här året. 2020. Och så hittar de någon liten stackars uggla i den som de fick.
Som hade överlevt. Men också hur ful den var, för den är ju till för att det ska vara praktfullt. Jag minns att vi var ju där när de hade den här granavteckningen. Alltså när de drar av den och alla ska bara, wow! Så vi bodde ju i New York ett år. Då sa jag, men det vill man vara med om när de ställer upp granen liksom på Rockefeller. Man kan ju också åka ett skridskor där, precis så himla mysigt utanför. Ja. Så det gjorde vi, åkte dit, åkte skridskor och skulle kolla på granen. Men då, och den var ju magisk. Och sen då i år nu när man såg att för första året de inte lyckades få till. Alltså att den var en sån här glesstackare.
Ja.
Och folk bara, årets gran 2020.
Men det var väl inte någon som var där och tittade heller? Det kan man
Nej,
inte.
Nej, det får man ju inte.
Tack för att alla lyssnar, det var kul.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Puss, puss.
Puss, puss. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Together and we'll get it undone someday when you hit it much lighter. Someday, yeah, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday when the world is much brighter. Ooh, child, things are gonna be easier. Ooh, child, things will be brighter. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.